De kläder man har, de har man. Och så går de ofta sönder. Och när de går sönder, då lagar man dem genom att limma på en tygbit med ett bandnamn tryckt på en patch. Och Jens sa, och vad roligt att du har varit på lagningskurs. Jag älskar att laga. Jag har alltid med mig mitt lagningskit. Här vill du se. Och så plockar han fram en liten patch och så en liten limtub ur en av sina fickor på sina byxor. Och bara, de här är alltid med mig. De är med på. Titta här vad bra det blir. Och jag bara tyckte det var så himla befriande för att han har en jättebra teknik för att laga sina kläder. Det funkar utmärkt. Och han tycker det är roligt. Han trycker sina egna patcher. Och det här är en väldigt rejäl människa som jag respekterar väldigt mycket. Och han fick mig att förstå att liksom det här med lagningar kan se så himla olika ut beroende på vem man är och vad man värdesätter.
Du har lyssnat på Stil i P1. Vi som har gjort programmet är Samanda Ekman, Susanne Ljung och jag som heter Erik Schulin. Tekniker var Christer Orreteg och Astrid Anka Krona och programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio. Tack för oss, vi är tillbaka igen nästa vecka och glöm inte att ni kan följa oss på Instagram, Stil i P1.
En kanal där vi närmast får nyheter från Ekot och Radiosporten. Klockan är 3.
Svensken Osama Krayem har häktats av Stockholms tingsrätt misstänkt för bland annat grova krigsförbrytelser och terroristbrott i Syrien. Misstankarna mot honom gäller att bland annat att han tillsammans och i samråd med terrorgruppen IS ska ha varit närvarande när en pilot avrättades och brändes till döds när han var instängd i en bur. Gärningen filmades och spreds som propaganda. Osama Krayem, som utlämnats från Frankrike där han redan avtjänar fängelsestraff för terrorbrott, nekar till anklagelserna. I Gaza så fortsätter de stora demonstrationerna mot Hamas. Det är tusentals demonstranter som protesterar i demonstrationer som saknar motstycke under Hamas-styret. Och vår korrespondent har talat med några av dem som vågat sig ut för att demonstrera mot kriget och mot Hamas.
Skäms, ni sålde Gaza för dollar. Kom igen, kom igen. Hamas är en terrororganisation, lyder slagorden från en demonstration i Khan Yunis i veckan. Demonstrationer där mängder av Gazabor på flera håll demonstrerar mot kriget och mot Hamas. En av demonstranterna är 24-årige Khalid. Det är vår plikt att demonstrera och våra krav är tydliga. Stoppa kriget med alla medel. Stoppa de stigande dödssiffrorna och få bort Hamas fullständigt från makten. En av anledningarna till att Hamas ännu inte slagit ner demonstrationerna är att dess säkerhetsstyrkor och milismän tagit skydd i bland annat tunnlar efter vapenvilans slut. Men Khalid har ändå hotats av Hamas militära gren för sitt deltagande. Han har fått veta att det kommer att gå illa om han fortsätter. Men han tänker inte sluta protestera. Vi säger det högt och tydligt. Hamas måste lämna över makten och låta oss leva. Johan Mattias Sommarström, internationell korrespondent.
USAs geologiska myndighet befarar att tusentals människor dött i den kraftiga jordbävningen i Sydostasien. Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenegard säger till tidningen Expressen att ungefär 30 000 svenskar befinner sig i Thailand just nu och att ett 50-tal svenskar är i Myanmar. I nuläget så finns inga uppgifter om skadade svenskar. Vädret ikväll och i natt i Götaland och Svealand halvklart till mulet och lokalt något lätt regn. I Norrland tidvis regn eller i fjällen och längst i norr snöbyar. Imorgon till en början halvklart till mulet väder, under dagen minskar molnigheten och det blir en del sol på de allra flesta håll. Men i fjällen tidvis snöbyar. Och det får avsluta Ekots nyheter klockan 3 med Annika Nordin.
Och sporten uppdaterar med glada Formel 1-besked. Dino Beganovic från Linköping får chansen att ta steget in i Formel 1 och detta hos det klassiska Ferrari-stallet. Till att börja med ska han köra det första träningspasset för Ferrari inför tävlingshelgen i Bahrain om ett par veckor. Beganovic har tillhört Ferraris akademi sedan 2020 och metodiskt utbildats för att ta en plats i Formel 1. Fotboll. Tidigare i år fick Värnamo beskedet från fotbollförbundet att Finnvedsvallen inte var godkänd för spel. Men efter överklagan och snabb renovering har nu förbundet godkänt arenan med förbehåll att det finns ytterligare saker att åtgärda innan den 10 april. Vilket klubbchefen Lisa Lidén säger till P4 Jönköping att de ska hinna med. Till sist ishockey. Färjestad får klara sig utan forwarden Viktor Lodin som fick två matchers avstängning, detta för en crosschecking i gårdagens kvartsfinal mot Skellefteå. Dessutom så får han lätta på plånboken. Han fick nämligen böter på 15 000 kronor. I en annan sportstudio har ni hört Mats Fagerström.
Här är Spanarna i P1. Programledare Christian Lok.
Japp, då är vi tillbaka igen som vanligt här på fredagarna i Sveriges Radio. Tre kloka spanare har tagit sig till Studio 13 och är så ivriga på att bli utsläppta i Spanarhagen.
Ja.
Det handlar om Camilla Liv, välkommen.
Ja, tack.
Här har vi Jonathan Lindström.
Hallå.
Välkommen du också. Och tack. Katarina Barling, välkommen.
Tack.
Och idag är lite rosslig Christian Lok, det är inget att oroa sig för. Kan komma en hostattack, då får ni fylla i.
Ja. Ja. Alltså, lägger vi till hostningar? Eller,
eller
ska vi
kan sjunga något bara.
Ja.
Eller ni tar över.
Ja,
vi får se.
Ja.
Hörrni, idag, eller i veckan menar jag, så vann ju en person i Västsverige 1,25 miljarder kronor i ett slags lotterispel. 1,25 miljarder kronor. Det är alltså 1250 000 miljoner kronor.
Det är jättemånga pengar.
Det är sjukt mycket.
Ja.
Och tydligen hade hen inte ens liksom suttit och fullt och rättat, utan fick ett samtal då från, från det här spelbolaget som berättade att du har vunnit.
Sådana samtal vill man ha.
Ett sådant samtal skulle man vilja sitta på, som en fluga på väggen och höra hur det utvecklar sig. Vad är det mesta ni har vunnit någon gång, Camilla?
Vad heter, sån här 20 spänn va? På inte... sån här man skrapar så får man en ny.
Ja.
Är inte det 20 spänn?
Ja, det kan det vara. Det beror på vad det är för lott. Ja. Kan vara 30 kan det vara också.
Ja, nej, men jag vill minnas att det var 20.
Ja. Cashade du ut de 20? Eller?
Nej, jag köpte en ny lott som jag inte vann något på då.
Men hallå, någon av er måste ha vunnit mer än 20 spänn.
Jag räknas luftskytte, luftgivärsskytte.
Det är inget lotteri.
Fast det enda jag har vunnit.
Ja. Nej, men det är ju, då har du gjort en bedrift.
Ja, men kan jag ändå få skryta lite? Därför att jag vann en väldigt stor slips.
Oj!
Okay. Plast.
Ja. Ja. Ja, men det här är ändå, du vet, det är ju skillnad också. Man måste ju skatta på pengar som man har vunnit med en bedrift. Men alltså det här är lotterigrejerna är ju, man skattar inte ens.
Det är så.
Det är otroligt, för man har inte gjort något.
Ja, jag är superrik.
Ja, förlåt mig.
Katarina?
Jag vann en gång det största. Aha. En trasmatta när jag var 7 år.
Men inte heller på någon lotteri då? Eller du köpte
det var lotteri. Det var så här en församlingsgård i Stora Tuna.
Låter som det.
Det var någon snäll person som hade vävt den, tror jag, till kyrkan. Och så fick man ta lotter och så
vann jag den. Väldigt modesta priser tycker jag. Men,
Får jag bara komma med en liten kommentar i tidsandan? Därför att jag vet att eftersom det är oklart vem som har vunnit den där miljarden rent offentligt.
De skyddar.
Ja, men däremot så har de, om det var SVT eller vilka som gick runt och intervjuade folk, vad skulle du ha gjort för pengar?
Ja.
Och det som gjorde mig lite olycklig, det var då skulle jag köpa en ny lägenhet. Eller det får jag, alltså, men det var ingen som sa någonting om att de skulle hjälpa andra eller någonting.
Nej, det var väldigt mycket att köpa. Och det som slog mig också, att om man skulle lösa alla sina lån, ge massa pengar till barnen och så vidare, så skulle du fortfarande ha 1240 000 miljoner kvar. Alltså det är ju hur mycket pengar, det skulle inte märkas.
Jag vill säga bara, ring gärna mig, jag kommer skänka bort åtminstone 10%.
Ja. Ja, det är ju generöst.
Tiondet.
Men skulle man ändå bli lite gladare av en sån? Blir man inte lycklig av en
sån? Jag skulle bli jätteglad.
Ja. Enligt forskningen så blir man ju otroligt olycklig av stora vinster. Det var en artikel om det senast idag.
Så? Och vad är anledningen?
Jo, för att alla kommer att tigga pengar.
Aha.
Och man får plötsligt en massa vänner som man inte har haft förut.
Ja,
och livet förlorar sin mening. Jag vet inte, jag har inte läst men
jag tänker så här. Jag vill ha så mycket pengar så att jag blir lugn.
Mm.
Men glad behöver jag inte bli.
Min brorsdotter sa så bra. Jag skulle vilja ha pengar så slapp jag oroa mig för pengar.
Ja, det är otroligt bra.
Mycket bra.
Ja. Och den här personen med 1,25 miljarder. Hen behöver inte oroa sig för de höga matpriserna.
Nej.
Som är, eller hur? Det är skitsamma, bara gå ut och... Men, köpa gjorde ni det? Förra veckan var det ju sån här bojkotta de stora kedjorna dagen, veckan.
Mm.
Hängde ni på det, eller? Katarina skakar på huvudet.
Nej, jag gick faktiskt till min lokala handlare och handlade, för jag tror inte de tjänar så jättemycket pengar.
Nej.
Just där.
Och jag äter väldigt lite nu för tiden.
Så du handlar inte alls. Men hur resonerar du, Camilla, kring den där bojkotten av de stora kedjorna?
Nej, men jag tycker väl det är bra bojkott. Affären nära där jag jobbar hade hängde upp en stor affisch och tackade för många kunder under den veckan.
Var det en stor kedja?
Nej, en liten handlare.
Ja. Så att, för det var ju min tanke, var ska jag gå? 7-Eleven? Eller var går man inte? Alltså, det finns ju knappt några andra.
Lanthandeln.
Ja. Nåja, jag tycker att vi ska börja spana. Mm. Och lotten har fallit på Camilla Liv att få börja.
Tack så mycket.
Godtar du den?
Jag godtar denna inbjudan.
Varsågod.
I både det muslimska året och i kyrkoåret så är det ju fastetid nu. Mm. Ja. Och en inte alldeles ovanlig fasta i mina kretsar är att man lägger upp på Facebook att så här brukar det stå: nu fastar jag från sociala medier till påskdagen, vi ses då. Mm. Och jag vet att Facebook är som ett mausoleum nu för tiden. Det är inte det hippaste av sociala plattformar, men det är inte särskilt chockerande nu för tiden att tänka att sociala medier är ett gift. Det är en vanlig tankefigur. Att det är beroendeframkallande och att det påverkar vår förmåga att tänka djupt. Deep thinking kallas det ibland i de här enorma mängderna studier som görs kring hur sociala medier påverkar oss.
Alltså att vi inte tänker deep?
Nej, att sociala medier gör att vi inte har den koncentrationsförmågan att vi hinner tänka djupt, liksom, fördjupa oss. Och min spaning idag handlar om det tillsammans med en företeelse som är gammal som gatan, och det är gnällandet på ungdomen av idag. Jag tyckte väldigt illa om när äldre personer i någon slags brist på eget självförtroende försökte göra ner mig när jag var ung med tirader om att de fick pulsa i meterhög snö flera mil till skolan och sen samma väg tillbaka, och att det minsann bara var hälsosamt, eller att de
lekte med grankottar.
Ja, de lekte med kottar och pinnar, och när de kom
hade
hem...
bara två tv-kanaler och det bestämdes vad man fick titta på.
Ja,
tallkottar var bättre än grankottar, minns jag i alla fall.
Alltså, du är en av dem som faktiskt gjorde det. Och jag vet inte hur våra lyssnares åldersdemografi ser ut, men vi som är här i studion just nu, vi kan ju minnas en tid när det inte fanns smarta telefoner, mobiltelefoner. Mm. Och när sociala medier var nästan omöjligt att föreställa sig. Mm. Det klagomål som jag ofta hör om ungdomen idag är att de är helt förstörda av sina mobiltelefoner. Att de borde läsa en bok, till exempel. Att det gjorde ungdomar förr i tiden, läste en bok. Mm. Och ja, det är klart att det är bra att läsa och skriva och tänka, men jag ser tecken på att klagandet över ungas dåliga förmåga att fokusera och deras förstörda uppmärksamhetsuthållighet, att det klagandet kan man sluta med redan nu.
Varför det?
Jo, i kulturen så finns det tecken på det. En liten anekdot bara, jag kämpade för att få biljetter till en teaterpjäs som var 8 timmar lång.
Ja.
Och när jag väl fick biljett till pjäsen och gick dit så var det massor av unga människor som satt där och koncentrerade sig i 8 timmar. Mm. Så hej då gnälleriet och välkommen du sköna nya fokusförmåga. Det är min tes.
Bra!
Mitt första exempel är en liten historisk recap. Låt oss snabbt kasta ett öga på vad som har sagts om ungas fokus och förmåga förr i tiden. Jag går så långt tillbaka som till Sokrates. Ja, det är gammalt. Han menade att skrivande förstör minnet. Att det skulle göra människor lata att liksom lagra saker i böcker istället för i huvudet. Och sen gör ett stort hopp till...
Han levde väl som han lärde också?
Ja, han hade en skrivare.
Han skrev, det var Platon som skrev ner hans tankar.
Ja, precis. Precis.
Han är en sekreterare.
En bra sekreterare kan man säga.
Man också ha. Ja. 1858, det är lite tid däremellan, men jag orkade inte gå igenom alla exempel. Då så står det...
Du hoppade över Babylonien också, men vi tar det sen.
Vi tar det i nästa program.
Ja.
I Scientific American så beskrivs något fruktansvärt som har hänt med ungdomarna. De har börjat spela schack.
1858.
Ja. It robs the mind of valuable time that might be devoted to nobler acquirements. Mm. Alltså, det berövar sinnet på värdefull tid som hade kunnat ägnas åt ädlare jox.
Fia med schack.
Jag
vill inte
hålla med, men,
ja.
Men
ja. Då får du flytta till 1858. Och författare klagade en gång i tiden över tidningars destruktiva inflytande över unga.
Ja.
Och när radion kom blev tidningarna bestörta. Nu skulle verkligen läsningen försvinna, för att inte tala om tv. Hur det skulle förstöra landets, eller läsandets
dumburken, framtid.
Ja, dumburken. Så det har alltid varit moralpanik kring de unga. Det är alltså inget nytt under solen. Men det handlar ändå ganska mycket i medier nu, eller i artiklar och forskning, om människors krympande attention span, som det heter på engelska. Mm. Jag vet inte riktigt, det finns inget supersmidigt ord på svenska.
Uppmärksamhetsspann.
Ja.
Eller vid.
Alltså hur länge vi orkar hålla uppmärksamheten vid något innan vi klickar, scrollar, hoppar vidare till nästa grej. Alla som har en smart telefon och ett pekfinger vet precis vad jag menar. Mm. Och det är sant, vi har en rastlösare hjärna än förr i tiden. Och det finns många oroande rapporter om det. Till exempel guldfiskrapporten, kommer ni ihåg den?
Nej.
Nej?
Det glömde jag omedelbart.
Guldfiskrapporten sa att vi kunde koncentrera oss i 12 sekunder vid millennieskiftet.
Ja, det är kortare nu va?
Men att det rasat till 8 sekunder 2015. Så jag vet inte hur litet det är nu då. Men att en guldfisk klarar av 9 sekunder fokus. Så vi var liksom sämre än guldfiskar.
Ja.
Och jag vet inte riktigt vad för typ av koncentration man syftar på. Jag skulle vilja påstå att jag kan koncentrera mig säkert 14 sekunder.
Mm. Ja. Eller 40 minuter på någon lektion som är intressant.
Jag koncentrerade mig jättemycket på ChatGPT i morse när jag försökte ta reda på vad guldfiskrapporten syftade på för typ av uppmärksamhet.
Mm.
Men jag hittade inte. Jag orkade inte läsa till.
För långt.
Ja.
Men vi har alltid swipat på olika sätt i alla tider. Förut gjorde vi kanske det genom att bara vända på huvudet åt ett annat håll. Liksom. Titta på något annat.
Gud vad fint! Vilken fin bild!
Och det finns de som säger att unga faktiskt har en växande förmåga att urskilja kvalitet från skräp.
Ja, jag tänker så här, är det inte de ungas föräldrar som är
det
värst?
Stora problemet.
Ja, och så dömer vi.
Precis. Jag tror verkligen att du har rätt i det. I tidskriften Medium finns en artikel från februari i år som beskriver det här. Unga människor saknar inte fokusförmåga. De har bara mindre tålamod med sånt som inte intresserar dem, skriver de.
Snyggt.
Många blir däremot intresserade av något som kanske sveper förbi, fladdrar förbi på sociala medier, och det blir som en portal liksom, till djupare efterforskningar. Mm. Så kallade kaninhål.
Mm.
Bra ord.
Det är inte det att man vägrar befatta sig med långformsinnehåll. Där hörde ni att det var min översättning. Longformat liksom, ja, saker.
Långformsinnehåll.
Man vägrar bara engagera sig i sånt som slösar bort ens tid, skriver artikelförfattaren. Så min spaning inför framtiden... Det
förlåt. Ja. Nu måste jag avbryta. Ja. Jag som har så kort attention span.
Ja.
Var det här tre olika
exempel?
Ja,
det var tre olika exempel.
Du har dragit dina exempel.
Ja, det kan
så
man säga.
Den första var Sokrates.
Ja, den andra var... Nej, den första var en historisk recap och Sokrates. Ja, precis. Ja. Det andra handlar om den här krympande attention spanet och guldfiskhjärnan. Och nu så pratar jag om den här Medium-artikeln.
Bra.
Om
bra.
Jag kommer ihåg rätt. Min spaning inför framtiden det är att våra barnbarn kommer att gnälla på ungdomen då för att de använder internet för lite, tror jag.
Mm.
Vad de gör istället har jag ingen aning om. Vi får fantisera. De kanske spelar schack 10 timmar om dagen. Liksom, eller gör pappersplan helt besatt.
Mm.
Eller har något konstigt husdjur. Någon gråsugga som de lägger ner 5 timmar om dagen på, alla pengar. Eller de fokuserar på något, men vi vet liksom inte vad. Min fasta nu under fastetiden, det handlar bland annat om att inte klicka på någonting som handlar om amerikansk politik. Det går så där.
Okej.
Men jag lovar härmed att inte klaga på dagens ungdom förrän tidigast på påskdagen.
Ja, det är bra.
Ja, det är min spaning då. Helt
mycket
enkelt.
Bra, mycket bra. Vad tycker ni andra? Vi har en minut över.
Jag tycker det här med gråsuggor låter inte så illa. Schack har jag lite svårt för, men en liten gråsuggeodling, det hade jag som liten.
Ja, de äter tungmetaller, de är jättebra små.
Ja, och blött papper och lite sånt där.
Ja, de är toppen.
Men jag måste säga generellt att jag håller helt med dig. Varje generation klagar ju på någonting neråt.
Ja.
Så har det alltid sett ut.
Och jag som är lite dystert lagd person, finns det någonting som gör mig optimistisk så är det de unga.
Ja, verkligen.
Jag tycker de är fantastiska och jag tycker de har liksom, det är vår generation.
Ja. som är problemet.
Ja, som är problemet och som är så fixerade vid den här moderna tekniken. De är mer så här, nej men de sätter sig och spelar brädspel eller tar fem minuter.
Jag minns när de som är lite äldre nu, kanske 70-80 sådär, när internet liksom gjorde debut hos oss stort, att det var de som hatade det mest och de är ju helt besatta av sina telefoner och iPads nu.
Sen får jag bara nämna, det finns en mesopotamisk kilskriftstavla.
Ja, som klagar på barnen, ja.
Ja,
ja.
Och då finns det en sak som du tar upp, det är att ungarna inte pratar med sina föräldrar, utan var ska du gå? Ut! Ja. Och där, så redan där så klagade man på att...
Ja, mycket bra. Ja. Camilla, tack för denna underbara start och spaning.
Tack.
Spanarna i P1 och i appen Sveriges Radio Play. Alldeles nyss var det Camilla Liv som pratade om både Sokrates och guldfiskar och hyllade ungdomarna. Så vill jag ändå sammanfatta det.
Ja, men det var en kort och catchy sammanfattning.
En hisspitch.
En hisspitch.
Det var den första spaningen för idag. Det är dags för nästa. Det är Jonathan Lindström som står redo.
Tack så mycket. Och jag ska säga då att min spaning, det är ett ämne som jag brukar ta upp på middagar. Och det slår aldrig fel. Folk slutar omedelbart lyssna.
Jaha, okay.
Så att, det är bara att koppla av här.
Vi fortsätter äta.
Ja, jag börjar prata om annat medan jag står där.
Det var ingen bra påannons,
tycker jag.
Nej, men kanske kan väcka lite nyfikenhet. Och det jag tänker prata om nu, och då som jag brukar ta upp, då, det är den samtida mänsklighetens främsta problem och hur problemen ska lösas.
Spännande. Vad är det för problem?
Ja, det handlar om framtiden och vad som pågår just nu. Och då måste jag gå tillbaka lite grann då i historien. Under större delen av människans historia har varje dag varit en kamp för överlevnad med hunger och barnadödlighet och så vidare. Alltså det har varit oerhört tufft, och jag som arkeolog har ju då sett resultatet av detta. Mm. Det är många skelett. Och jag tror inte att någon av er har satt er in i hur svårt det är att jaga mammut med träspjut och stenyxa.
Jättelite vet jag om det.
Ja, och jag har kanske inte så där väldigt omfattande kunskaper, men det är alltså svårt. Och människan har hela tiden fått anpassa sig till de yttre förhållanden som olika jaktbyten och klimat, och man har alltid tvingats hjälpas åt. Människor i grupp är ett måste för att man ska överleva.
Om man ska ta en mammut.
Ja, framförallt det. Och sen har ju då, det har skett en teknologisk utveckling. Vi har fått säkrare matproduktion. Numera är det ganska få som försörjer sig på mammutjakt. Jag känner
väldigt
inte någon.
Få.
Ja, och det kan ju förändras då med gentekniken, men vi får se. Och världen har, trots vad vi läser i tidningarna och undviker att läsa om i tidningarna, amerikansk politik och så vidare, så har världen blivit bättre på det sättet. Barnadödligheten är på rekordlåg nivå. Mm. Den har aldrig varit lägre. Så att på något sätt så går det framåt ändå. Men priset är att vi på olika sätt har anpassat naturen och miljön till människan. Och frågan är, hur långt ska vi gå med den anpassningen? Mm. Och nu måste jag tyvärr...
Är det så långt du lägger din ingress när ni äter middag? Nu ska jag prata
om... Det var början på ingressen.
Ja, jag förstår.
Eller det var inte ens början på ingressen.
Hur är det med tjej attention span?
Ja, utan nu kommer det slutet, eller mitten på den. Och jag har en kompis som är elbilsjournalist och vi delar lokal. Och jag tycker väldigt mycket om honom, men han är ganska outhärdig. Därför att han pratar om litiumbatterier och acceleration och bagageutrymmen hela dagarna med en sån här entonig röst och med fradga i mungiperna. Och härom veckan då så berättade han något väldigt intressant. Han var på en glamorös elbilsmässa i Rom med blinkande lampor och fria drinkar. Och alltså, de blir ju oerhört upppassade, journalisterna. Och där gjorde ett större bilföretag, som jag inte får nämna namnet på, reklam för sin superupphottade elbil. Och då berättade min kompis då att han fick höra att bilföretaget gjorde reklamen genom att med sloganen, och nu tar jag det här på engelska. Camilla, du får...
Jag är redo.
Ja. Vision of a hyper-personalized user experience.
Oh,
visionen vill man ju om ha. En hyperpersonlig
användarupplevelse.
Ja.
Och det betyder alltså att bilen anpassas helt till dig. Stolen har små motorer som bzzar och ställer in sig efter din egen kropp. Och den formar sig så bekvämt att du inte ens känner av att du har en kropp. Du ligger som i ett bomullshav. Och utan att du ber om det spelas automatiskt bara dina favoritlåtar. Alltså det är någonting oerhört det här med anpassningen. Mm. Och när du stannar och laddar så kan du... För man får inte titta på tv medan man kör bilen då. Nej, det är inte riktigt där ändå. Men då kan man titta på YouTube och då har YouTube listat ut vad du vill titta på. Så att du behöver inte ens bestämma det. Och så har man inbyggd ChatGPT. Mm. Jag har sällan använt detta så att jag vet inte riktigt. Uttalar jag rätt där?
Ja.
Ja. Som man ställer frågor till, helt utifrån sina egna tankar och så vidare. Så att man får liksom tvingas inte titta på någonting annat då. Och det är så här uppenbart att allt anpassas till individen och aldrig tvärtom. Mm. Och att lära sig handskas med en bråkig bil är gårdagens bekymmer. Nu är det hyperindividualiseringen som gäller.
Så du tar det här som kontrast till flocken och mammutjakten?
Ja, det här, och framförallt det här att man, det är en jävla, förlåt. En väldigt,
individualisering.
Går det retuschera?
Nej, det är live. Ja.
Jag ber om ursäkt. Det är en hård kamp för tillvaron. Det var en hård kamp för tillvaron, men nu är det liksom som att allting anpassar sig till individen istället. Man märker knappt av att man gör någonting överhuvudtaget.
Ja, nu då är jag med dig.
Ja. Och jag har då haft två exempel. Dels elbilen och sen ChatGPT. Och nu kommer jag till det tredje exemplet. Nu lanseras det engelska här. Mm. The Extreme Day Trip. Den extrema dagsturen.
Mm-hmm.
Och det är en engelsk bloggare som heter Monica Stott som far till Milano, Lissabon, Amsterdam eller Reykjavik på förmiddagen och kommer hem till läggdags. Och det finns en annan, en ung man som heter Luca Cicciutomi Gosch, engelsman han också, som berättar hur han far från Cardiff för 150 kronor klockan 9 på kvällen till Prag och hem på morgonen.
Mm-hmm.
Så han är där bara på natten. Och då gjorde han så att innan han åkte så vände han på dygnet. Och sen så det innebar att han liksom hade morgon när han kom dit till Prag.
I sin kropp.
Och så sprang han runt hela natten i Prag och tittade på sevärdheter. Och det här är alltså, den här typen av småtripper, det är ju inga riktiga resor. Man kunde ju lika gärna titta på tv. Utan man låter liksom det här... Sen kan man prata
ungdomarna
om flygskap.
Ungdomarna idag, fy!
Ja, fy! Sjufalt fy!
Extreme day trip kallar du det för.
Ja, och det här är då någonting som är... Alltså man frotteras inte med verkligheten, utan det är hyperindividualiserat.
Mm. Jag förstår.
Ja, jag är lite stolt över att kunna ta så många stavelser. Ja, men det gick bra där. Och problemet med den här hyperpersonliga användarupplevelsen är att vi förlorar kontakten med och kunskapen om omvärlden. Och vi missar kanske känslan av att ha lyckats tämja, inte en mammut då, men en bråkig bil, hitta låtar på en LP-skiva, ni vet, kommer ni ihåg det där? Man flyttade pickuppen och så vidare. Och då hör man låtar som man inte visste fanns då när man inte har möjlighet att välja själv på det här sättet. Och det är just det här att vi kommer aldrig runt ett hörn till en ny verklighet, utan vi är kvar i det gamla. Och det gäller också böcker. Jag vet inte om jag hinner berätta om det, men...
Men förlåt, får jag protestera lite? Jag tycker att det här, att de föreslår nya låtar på Spotify till exempel eller andra musiktjänster, gör att jag upptäcker ny musik.
Men finns det då någon, alltså jag är väldigt dålig på det elektroniska, finns det en funktion som säger han lyssnar bara på Beatles, nu tvingar vi honom att lyssna på...
Nej, men vet du vad du kan göra? Du kan gå in och så kan du sätta på en av dina favoritlåtar, låt oss säga Bada Bastu med Kai. Ja. Sätter du på den och sen så ber du...
jag har inte hunnit lyssna in mig på just den.
Nej, men, så säger du koppla in den här låten i en radiostation och då spelar den i en timma Kai-liknande låtar.
Men du får ju bara samma liknande.
Ja, men sen kan du nästa dag ta med Joni Mitchell som ett exempel. Och så kan du få Joni Mitchell-liknande låtar. Ja. Och på det sättet upptäcker du nya artister.
Ja, men det låter ju likadant.
Ja, men du väljer ju själv i vilken riktning.
Det ska ju vara så här, jag lyssnar först på Bachs cellosviter och så plötsligt så är det Deep Pistols? Purple som hoppar in. Eller,
Kalle Jularbo.
Eller, ja, Kalle Jularbo.
Okej, okay. Jag fattar.
Ja, så att jag protesterar mot protesten.
All right.
Ja.
Mm, accepteras.
Ja. Och grejen är, alltså Camilla var ju inne på det här med bokläsandet. Det är också när man tar till sig kunskap istället för med ChatGPT, så när man läser en bok, då får man ju så mycket när man bläddrar i boken och hittar och fastnar på olika ställen och så vidare. Och det här är bort, och man blir liksom instängd i sig själv. Du lär inte heller känna andra människor, verkliga, icke-individanpassade, som är bråkiga, luktar lite konstigt och har dålig smak. Och snart umgås du bara med servila robotar, de är ju på gång också då. Ja. Som håller på att anpassa sig helt till din smak och servera drinkar och passar upp och så vidare. Så, där var mina spaningsbelägg.
Exempel. Ja. Exempel. Och den röda tråden är?
Den röda tråden är, ja, det kommer jag till, men det handlar om den här individanpassade, allt för långt gångna då.
Och då vill du att det säger så här. Men framtiden då?
Ja, tackar för frågan. Det var väldigt roligt att du tänkte på den. Det här kommer att leda till att vi till slut inte vet vem vi är, vad vi kan eller vad vi är på väg. För om inget motstånd finns, finns inget som definierar en. Man kommer att flyta ut i en inre tomhet och hålögd stirra runt på varandra från våra fönster och undra vad som hände. Med perfekt musik i bakgrunden och en robot som håller med dig om precis allting. En fulländad hyperpersonlig användarupplevelse. Men nu är det så här, jag blev lite olycklig. Jag satt här instängd i mig själv och kom fram till den här spaningen. Så att jag har ett försök till ett lyckligt slut.
Ja.
Ska jag ta det lite
gärna.
Snabbt?
Ja. Ja. Det är ingen brådska.
Ja. Och det låter ju lite dystert. Och då hittade jag för en vecka sedan så inföll den av FN proklamerade internationella lyckodagen den 20 mars.
Var det lyckodagen 20 mars?
Ja, ja, absolut. Jag missat, ja, jo, jag själv var jag på...
Det blåste förbi.
Ja, och då släpptes World Happiness Report, världslyckorapporten, för 2025. En stort globalt upplagd undersökning av människors lycka. Och ni kommer ihåg att Finland hamnade på topp där.
Ja, vi gör den fortfarande.
Ja, och vi är väl nummer 4 eller någonting sånt där. Ja. Men alltså, själva rapporten är otroligt intressant därför att de går på djupet med vad är det som gör folk lyckliga och så vidare. Och då så framgår det att, av rapporten framgår att människor som lever själva, och det här är genomsnitt, det finns säkert en massa undantag, men människor som lever själva är betydligt mindre lyckliga än de som lever med andra. Och det här går upp till 4-5 personer, där toppar det. Sen blir det lite för trångt när man är fler. Mm. Men
alltså det är bra att leva med andra?
Ja, därför att då har man ju då bråkiga människor.
Som luktar konstigt.
Ja, jo, barn kallas de bland annat. Ja. Och det här det är ju någonting som inte går ihop med den hyperpersonliga användarupplevelsen. Utan den leder ju troligtvis till olycka.
Mm.
Precis som att vinna för mycket pengar. Stackars 1,2 miljarder vinnare.
Tycker du det?
Ja, jo, men det måste vara en ganska jobbig situation.
Jag vill bli hans vän.
Ja. Ja, och då har jag då det är lite dubbeläggat då. Jag tänker på lågkonjunkturen. Så kommer inte folk ha råd att köpa den här typen av hyperindividanpassade bilar.
Nej.
Och dessutom så måste vi flytta ihop och bo tillsammans. Oh. Ensamlägenheterna kommer minska i antal. Så framtiden innebär ökad lycka. Tack!
Härligt! Tack så mycket, Jonathan Lindström.
Underbart.
Bra.
Fredagar är vår dag här i P1, spanarna alltså, där tre smarta observatörer har sett saker runt omkring sig som de ser hänger ihop på något sätt, och utifrån detta så skissar de på ett framtidsscenario. Och det var precis vad Jonathan Lindström gjorde när han för en liten stund sen pratade, utgick från när vi lagade mammutar till det helt motsatta nu när vi inte behöver flocken utan allt skapas kring en själv som en fin tillvaro. Ungefär så.
Ja, fast det var inte så fin i förlängningen.
Nej, i förlängningen så kanske det havererar. Ja. Jag tyckte mycket om det här som du nämnde, Extreme Day Trip. Precis innan jag kom hit, jag har en kompis som bor i Paris. Han sa till mig, vet du vad Christian, imorgon åker jag till London över dagen och går på 3 utställningar innan de läggs ner och sen åker jag tillbaka. Han kan ju åka det här tåget, ja. Paris-London.
Jaha, ja, men då åker man tåg så tycker jag att det är lite bättre ändå. Ja, och han gör det dagtid dessutom.
Och han är, inte, alltså, han är ingen rik person, utan han bara, det kan inte vara jättedyrt.
Han tar tåget.
Han ville se de här utställningarna. Det är fint, extreme day. Nåja, en parentes. Vad säger du Katarina Berling? Ska du knyta ihop säcken?
Ja, vi får se. Men jag kommer att komma in på en del av det som har varit uppe faktiskt. Så att det kanske finns någon form av anda som ligger i luften här. Men jag ska börja med att sätta ramen innan jag går in på lite exempel här. Och jag ska börja med en sketch från 70-talet. 1970 tror jag. Den är ständigt aktuell. Och vi tillhör ju generationen som känner igen den här. Men jag ska beskriva för dem som eventuellt inte gör det.
Är det grevinnan och bekänten? Det...
Ännu bättre. Ja. Det är Hasse och Tage. Och den brukar kallas för spik i foten.
Ja,
ja. Ja, den kommer från 88 Öres revyn den här. Och scenen är då en frukostrast där den genomsnälle Tage Danielsson försöker konversera och vara trevlig och berätta om saker han är glad över. Men där Hasse ständigt jämför med andra större saker för att Tage ska förstå hur futt hans liv är. Mm. Och bara ta några exempel då. Tage börjar med att säga att ja, men jag har lite gott om kaffe idag, jag bjuder gärna på en kopp. Hasse fnyser att Brasilien, de exporterar minst 150 ton kaffe om dagen. Där kan man snacka om kaffe.
Gott om kaffe.
Gott om kaffe. Tack. Tage blir lite ledsen och beklagar sig och säger att ja, men jag har faktiskt fått en spik i foten. Och Hasse fnyser igen. Spik i foten? Då skulle jag vara med under franska revolutionen. Då gjorde man processen kort med adelsmännen och högg huvudet av dem som limpskivor. Och de skulle ha varit glada om de hade haft en spik i foten.
Klassisk replik.
Den är underbar. Det här är en genial sketch. Det kan vara den bästa sketchen i svensk humorhistoria. Och sen också har Tage berättat stolt då att han faktiskt ska faktiskt resa till Kanarieöarna på semester. Och då tar Hasse förstås upp den första månlandningen. Och, ja, ni kan tänka er. Till sist så får till och med den snälle Tage nog och frågar Hasse, förresten, vad ska du själv åka på semester? Hasse grymtar och mumlar, Säffle, kan man få en kopp kaffe? Ja. Detta är perfektion. Jag rekommenderar alla att gå in och titta på den. Den finns på diverse såna internetkanaler. Och jag skulle säga att hela tidsandan och vår samtid är som den här krävande Hasse. Ingenting duger. Allt ska bli större och bättre. Och det är som att vi kan inte bara få njuta av livets små glädjeämnen, utan vi ska hela tiden göra allting större och viktigare och mer fantastiskt. Och inte ens där vi ska få ta det lugnt, får vi ta det lugnt. Trots att vi verkligen skulle behöva det, särskilt nu. För det intressanta är ju det att Hasse, alltså samtiden, vad erbjuder han i gengäld? Jo, höjda matpriser, höjda räntor, krigshot och försenade tåg. Samtidigt som samtiden hela tiden kräver mer av oss. På område efter område ställer samtiden orimliga krav. Och nu kommer jag in på mina exempel.
Bra start vill jag säga.
Och, tack så mycket. Vi börjar med umgänget med andra människor. Det här att bara umgås så där lite trevligt. Ta kanske en kopp kaffe tillsammans. Nej, det räcker inte. Man kan inte bara ses över en kopp kaffe eller i vissa sammanhang ett glas sherry. Utan idag är det middag med minst 3 rätter som gäller. Och nåde den som bjuder på något enkelt. Det ska vara raffinerat och sofistikerat och med de senaste ingredienserna. Och det har till och med funnits uppfostrande tv-serier har jag förstått på det här området. Så 7:30 hos mig,
ja, heter,
där man betygsätter och alltså, talar om att ösa på prestationsångest hos människor. Och människor är så utmattade efter helgens umgänge och middagar att det innebär en lättnad att gå tillbaka till arbetet på morgonen, måndag morgon. Och där finns det ju en del hassar då, så det är bäst att ligga lågt med vad man har gjort dessutom. Jag skulle säga att det finns en motrörelse här, de stigande matpriserna.
Ja.
Man har ju snart inte ens råd med de mest fundamentala ingredienserna. Morötter och lök och bregott. Nej. Och sådär. Så att det kan vara en motrörelse på gång. Och, kommer ni ihåg Nobelfesten, den senaste? Ja. Minns ni vad det var som var förrätt?
Var det helt vegetariskt?
Var ni där?
Nej. Stort sett. Gröt.
Va? Ja, det var
gröt. Ja, eller hur?
Ja. Kulturgröten.
Kulturgröten, exakt. Ta detta som ett tecken på att vi har nått vägs ände. Nästa exempel. Inredning. och bo. Det räcker inte att bara bo rakt upp och ner. Nej, man ska sätta upp tapeter, riva ner tapeter, installera kök, riva ut kök, byta golv, måla om, lägga till och dra ifrån. Som om hemmet vore en utställningslokal. Både internet och de tidningar som nu finns kvar är fulla av så kallad inspiration. Eller snarare skulle jag säga uppfostran. Och om man i äldre tid inredde ett hem för livet så inreder man nu för den närmaste säsongen. Eller middagen då med alla dessa rätter. Och helst vill man ju inte vara som alla andra, men ändå tillräckligt mycket som alla andra för att bli uppskattad. Och det är en svår balansgång. En talande symbol för var hemmet har hamnat fann jag häromdagen i ett sånt här hemma hos-reportage hos en namnkunnig medieentreprenör, eventuellt så kallad influencer. Hon berättade att hon haft en viss film som inspirationskälla för sitt badrum. Och kan ni gissa vilken film?
Och jag gissar den här badrumsscenen i The Shining.
Ja!
Var är den?
Va? Du har vunnit en trasmatta. Oh. Grattis!
Jag tycker den är, det är så snyggt badrum.
The Shining! Ja! Hemmet
som
såg
det ut då?
Det var så här, liksom grönt, vattengrönt, lite ja, aquagrönt.
Det är mycket vackert.
I kaklet, eller?
Ja, och ja. Hela stämningen.
Heltäckt badrum. Ja. Eller badkar. Otäckt,
ja, något väldigt otäckt.
Så. Men gick det förväxlas med Psycho-scenen i duschen med
nej,
kniven?
Nej, nej, det är inte lika snyggt badrum.
Det var ganska enkelt draperi.
Du är något på spåren där, Christian. Och helt rätt, tack Camilla. The Shining, hemmet som skräckfilm, det är där vi är nu. Och det är precis som du säger. Alltså, nu väntar vi bara på att någon berättar att deras duschkabin är inspirerad av
Psycho.
Ja, Psycho.
Psycho som Christian. Ta detta som ett tecken på att vi har nått vägs ände. Vi tar det sista. Dumburken har varit uppe här. Mm-hmm. Titta på TV. En gång i världen var det någonting man gjorde för att slöa och ta det lugnt. Det var då det. Förr kände vi en press på att vi kanske borde lära in periodiska systemet, lära oss spanska på en kvällskurs eller läsa Balzacs samlade verk. Men idag är vi pressade av att titta på TV. Mm. Alltså alla dessa kanaler, alla dessa instruktioner av insatta journalister och andra som talar om att den och den och den och den och den och den TV-serien är det mästerverk. Ni måste se det här. Det här får man bara inte missa. Mm. Och problemet är ju bland dessa vimmel av rekommendationer att någonstans så är det så att man fortfarande känner att man borde lära in periodiska systemet, lära sig spanska och läsa Balzacs samlade verk. Så TV-prestationskraven läggs ju bara på. Mm.
Jag håller med.
Tack.
Och nu kan det till och med vara så att alla snackar om en serie och den har just haft premiär igår och så är det liksom redan alla har bingeat den. Och
har du inte sett den?
Adolescence nu senast pratar ju alla om det. Om ni
ja. Ja.
Vad
heter ja.
Det? Adolescence. Eller Love is Blind har ju också en sån där prrp som har
tack,
sett alla.
Tack Christian. Perfekta exempel. Perfekt. Ja, det är stress. Så ta det här. Alltså, vi blir stressade till och med av TV. Mm. Som ska få oss att bli försoffade och ta det lugnt. Mm. Ta detta som ett tecken på att vi har nått vägs ände. Nu vet inte jag, Christian. Hinner jag med till exempel?
Vi har gott om tid.
Vi har gott om tid. Ja, men då så. Då skulle jag vilja gå in på det här med kroppsrörelse. En källa till hälsa och välbefinnande. Och vissa saker har ju alltid varit krävande. Linggymnastik och sådär. Men man tar det här med cykel. Det är ändå så här, man ser framför sig en människa som cyklar på en liten grusväg, rak i ryggen på en liten rostig gammal cykel.
Över ett fält i Skåne.
Tack, över ett fält i till exempel fina Skåne. Mm. Precis så, blickar
eller
ut.
Eller i en Smålandskog.
Eller i en Smålandskog, eller i Västerbotten, eller någon annanstans. Ja. Hela vackra Sverige är fullt av såna här små grusvägar där man kan cykla omkring. Men inte längre. Och några jag verkligen känner för, det är dessa män. För det är oftast män som cyklar i den smala vägrenen på landsvägar med bilar swishande förbi i 90 km i timmen. Fjärran är den här tiden när man satt där på det här fältet och bara cyklade i lugn och ro, stilla, kontemplativt. Nu ligger man framåt lutad likt en racerbil på två tunna, extremt sofistikerade och dyrbara hjul med all tänkbar utrustning. Det är som att cykeln håller på att gå över i bilen. Ta detta som ett tecken på att vi har nått vägs ände.
Snyggt.
Och nu undrar vi över framtiden.
Ja, verkligen.
Ja. Mm-hmm. Vi orkar inte längre.
Nej, vad skönt.
Vi orkar inte längre. Vi måste få pusta ut. Så vi stänger av tvn. Vi införskaffar en gammal rostig cykel som vi ger oss ut på helt utan specialkläder. Låter bokhyllan stå kvar. Ställer in köksutrivningen. Trotsar de stigande kaffepriserna. Ringer vår bästa vän och frågar. Får du lov att vara en kopp kaffe?
Åh, vad fint.
Mycket jag ser fram emot detta.
Ja.
Ja. Alla tre spaningarna avslutas med en positiv, tycker jag, dur-akkord.
Ja. Ja, det är vår plikt.
Ja. Är det det verkligen?
Ja, det är det faktiskt.
Det är inte alltid det slutar så.
Nej, det har varit något.
Tack Katarina Barling.
Tack så mycket.
Vi har någon minut kvar. Är det någon som vill tillägga något? Inte fått något viktigt sagt här?
Ja, det här med schack sitter jag och tänker på fortfarande. Därför att jag kommer ihåg hur jag var lite insnöad på matematik och sådana saker när jag var liten. Och en del sa, du måste väl tycka om schack.
Mm-hmm.
Och så vidare. Men det är någonting med meningslösheten med schack. När det finns en verklighet. Så. Att sitta, alltså, så att jag har lite svår... Men ni får gärna försvara schackspelet.
Nej, jag vet bara att jämfört med att sitta och surfa på nätet så är schack betraktat som något oerhört kultiverat.
Ja, framförallt handlar det ju om koncentration.
Ja.
Och det finns ju, man har ju hittat medeltida schackpjäser här runt om i Sverige. Och...
Men när jag växte upp, då var det ganska mycket plikt. Jag kommer ihåg att farfar ställde fram schackbord om man skulle spela. Nu spelar ju barn i skolan frivilligt schack, känns det som, utan att det är något måste. Det känns som att pendeln har svängt lite.
Och apropå de här 1,25 miljarderna var det, va?
Ja.
Det här, jag minns det här gamla räkneexemplet, ni vet, när man lägger ett... risgrym på den första rutan, två på nästa, och så dubblar man.
Fyra på nästa.
Man kommer upp i dessa hiskel, kanske 1,25 miljarder, jag minns inte exakt.
Ja, det betyder mer, ska jag säga.
Det blir säkert mer.
Ja.
Det blir obegripligt mycket.
Två upphöjt till 64.
Hörrni, fotbollsallsvenskan börjar imorgon. Kommer ni titta på det?
Oj, vad jag inte kommer göra det.
Jag misstänkte att ingen av dem kommer
göra det.
Jag kan säga, jag vet inte ens hur man gör.
Ja, exakt.
Det kommer du att titta?
Ja, men jag kommer att titta. Ja. Jag är AIK.
Från sjuksängen.
Ja, exakt.
Ja, då håller vi tummarna för AIK då.
Eller hur? Du är så
får man säga sånt i public service?
Det tycker jag.
Ja.
Mm. Det tycker jag. Tack för idag, säger
jag.
Ja,
tack så mycket.
Framförallt tack till er lyssnare som är med oss varje fredag. Det gör oss väldigt glada. Tack till panelen Camilla Liv, Jonathan Lindström och Katarina Barling som har suttit här idag och varit smarta. I kontrollrummet sitter tekniker Alma Segeholm och producent Märta Myrstener. Bra namn. Och jag heter Christian Lok. Och det här var mitt sista spanarna på ett bra tag. Nästa vecka kommer härliga Kattis Ahlström tillbaka. Det ser vi fram emot.
Ja, det gör vi.
Mycket härligt.
Tack.
Sist idag så blir det musik från saxofonisten Wayne Shorter och pianisten McCoy Tyner. De har valt att spela en låt som heter Yes or No. Duger det för er?
Ja!
Då kör vi på den och så önskar vi god jul. Och, eller,
glad påsk kanske. Glad.
Ja,
nej, inte ännu.
Allt. Trevlig helg, säger
tack.
Ja, det gör vi.
Hej då!
Hej då!
Ja, det här var Spanarna med Christian Lok och musiken valdes av Berit Nygren. Dagens program sänds även imorgon förmiddag strax efter klockan 9 i P1 och alla avsnitt finns att lyssna till i appen Sveriges Radio Play. Sök och följ Spanarna. Det här är Sveriges Radio P1.
Vi förolämpar inte andra ämbetsinnehavare som mycket väl hade kunnat vara svenska men nu råkade vara danska genom att plocka bort deras namn.
Hur storsinta har svenskarna varit mot danskarna egentligen? Ja, det undrar lyssnaren Stefan Andersson i Tallinn som tycker att det är lite märkligt att orter som Kristianopel och Kristianstad har fått behålla sina namn uppkallade efter danska kungar även efter det att städerna blivit svenska. Var det kanske så att försvenskningsprocessen var rätt mild ändå, undrar Stefan. Och Dick Harrison svarar.
Ja och nej. Försvenskningsprocessen var försiktig under de första decennierna efter freden i Roskilde. Den tar vid på allvar efter Skånska kriget. Alltså när Karl den XI har slutit freden i Lund 1679, då vidtar en mycket omfattande försvenskningsprocess. Men inte heller då byter man namn. Utan Kristianstad heter fortfarande Kristianstad. Alltså Kristian den fjärde stad, Kristianopel. Det är ju Kristian den fjärde sätt att leka grek, Kristianopolis, Kristianstad. Och det är den svenska allmänna policyn. Har en kung satt sitt namn på den så får han behålla det. Vi förolämpar inte andra ämbetsinnehavare som mycket väl hade kunnat vara svenska men nu råkade vara danska genom att plocka bort deras namn. Däremot plockar vi gärna bort namn som betecknas som tämligen värdelösa men som man kan ge en kunglig aura åt genom att byta. Till exempel Bogesund. Bogesund finns inte på kartan idag. 1741 bytte namn till Ulricehamn för att hedra drottning Ulrika Eleonora. Mariestad, Maria Uppfalls. Kristinehamn, ja det är ju Kristina, den heter Bro tidigare. Bodekull, ja det heter Karlshamn idag. Så att stoppa in nya namn på existerande småbyar eller städer som inte har kungliga namn, det gör vi så mycket vi bara kan. Men vi har ingen drivkraft på att sudda ut utländska kungars namn eller plocka bort utländska monogram från predikstolar och från altartavlor. Det är fortfarande Kristian den fjärde här och var i Skåne och på Gotland. Det är liksom inte så vi gör i Skandinavien. Ryssarna gör det på 1900-talet, alltså Stalingrad, Leningrad, Kaliningrad och allt det här, och så byter man namn när Stalin har fallit och så vidare. Och det har namngivandet en mycket mer politisk innebörd, man signalerar makt genom att göra det. I Sverige signalerar det mer kunglig status och tradition att ha ett fint kungligt namn på sin stad. I Kristianstad var man Kristianstad, han hade grundat den, han var en kung. Varför ta bort den äran, det är en kunglig stad. Det fanns ingen logik i det. De enda namnen som jag spontant kommer på att man har ändrat på den punkten i Norden, det är de här andra kristianamn, Christiania, nygrundandet av Oslo, som norrmännen långt senare, nu snackar vi 1900-talet, tycker att den hette faktiskt Oslo från början. Och så går man in och tvättar bort och norskifierar namnet på huvudstaden. Men sett ur skandinaviskt perspektiv är detta tämligen ovanligt. Norrmännen har ett annat exempel som jag precis kom på. Fredrikshald blir Halden, alltså återgå till tidigare. Men alltså, generellt sett gör vi inte det i Europa, utanför Ryssland.
Och Stefan Andersson, lyssnaren, undrar om det kanske kan vara så att det handlar om kungarnas inbördesläktskap som gör att fiendskapen på det personliga planet inte var så farlig som fiendskapen mellan Sverige och Danmark som nationer. Tror du att det ligger någonting i det, Dick?
Alltså både och, de här kungarna är ju besläktade, men detta innebär inte att de är bättre vänner, tvärtom. Är man besläktad med varandra så kan man häva tronanspråk på den andres territorium. Och danska kungarna har ju sin särskilt lilla käpphäst i Holstein-Gottorp, det här bigrenen av huset Oldenburg som sitter precis söder om Danmark och är våra bästa vänner. Så det här att man gifter in sig i varandras släkter och är nära släkt, det betyder inte att man är kompisar, tvärtom. Utan jag tror att det handlar om att man har en kung gett ett namn åt en stad. Då är det onödigt och en bizarr förolämpning att sudda bort namnet.
Och du nämnde ju att Ryssland hade andra traditioner när det gäller det här med att byta namn. Jag tänker att Sverige var väl också drabbat av just det. Hette det inte Karlskrona, den där fästningen som byggdes av svenskar där Sankt Petersburg nu ligger?
Ja, den hette Landskrona. Landskrona, så heter det. Landskrona, det är alltså originalnamnet på Sankt Petersburg. Cirka 1300 så är staden svenska cirka ett år. Det är en fästning som ligger där, inte en stad. Sen tar vi ju tillbaka den och döper den till Nyen. Nyen heter under stormaktstiden och det är en ganska stor svensk stad med mycket blandad invånarantal, många holländare. Och sen så får den heta Sankt Petersburg och sen får den heta Petrograd och sen får den heta Leningrad och nu heter den Sankt Petersburg igen. Skulle vi ta tillbaka den i något NATO-lett krig mot Ryssland, vilket Gud förbjuder, så skulle vi alltså rent teoretiskt kunna döpa om det till Nyen eller Landskrona, men det är upptaget.
Det säger Dick Harrison, och skicka gärna din egen historiefråga till honom på adressen historia@sverigesradio.se. Tobias Svanlid heter jag. Vi hörs!
gjordes av produktionsbolaget Prata för Sveriges Radio P1.
I Sveriges Radio Play finns nu ett nytt avsnitt av Ekonomiekot Extra.
Det finns tydliga vinnare i pensionssystemet. Och så finns det förlorare.
Och det här kan man säga har skapat en sorts arvsynd.
Samtidigt behöver vi jobba allt längre upp i åldrarna.
Och de kommer ju höjas ytterligare igen.
Jag känner typ att det är väl det man pratar om hela tiden. Att det håller på att bara öka och öka i åldern.
Hur länge måste man räkna med att jobba? Och vad är det viktigaste att tänka på när det gäller den framtida pensionen? Lyssna på Ekonomiekot Extra.
Men den här polariseringen som finns i USA, den har pågått mycket längre än Donald Trump har varit president.
I fabriken synar vi veckans snackisar inom medier, kommunikation och digital utveckling.
Det är någonting som man har kunnat se ända från 50-60-talet och som har spridit sig ut till även hur människor ser på media.
Lyssna på fabriken i appen UR Play eller där poddar finns.
Det är fredag och efter fyra nyheterna då sänder vi vårt direktsända aktualitetsmagasin Studio 1. Och nu blir det kultur.
Sveriges Radios Nobelpris går i år till Sanna Samuelsson.
Gud vad kul! Men vad roligt att så många röstat på mig då.
Novellen Köldhålet i uppläsning av Malin Vispe står som segrare bland årets fem specialskrivna radionoveller efter att lyssnarna röstat på Sveriges Radios sajt.
I skolan ville man inte låtsas om några skillnader. Alla barn var lika värda och man sjöng sånger om den lilla vita duvan på fredskonserten på FN-dagen. Men barnen visste vem som var vem i hierarkin.
Lyssnarna är ju, de tycker ju vad de tycker. De smörar inte. De lyssnar och de röstar om de tycker det är riktigt bra. Så det är ju jättekul, för att det är inte alltid man orkar gå in och klicka och rösta.
Sveriges Radios novellpris instiftades 2002 för att uppmärksamma den upplästa novellen som form. Och för Sanna Samuelsson var det naturligt att skriva en text för högläsning.
Jag brukar alltid läsa högt och jag brukar alltid liksom tänka mig också en situation där jag läser ur boken på ett bibliotek eller ja, inför människor eller bara inför mina vänner. Men jag gillar liksom när texten har en ljudlighet.
Reporter Nils Lindström. Vinnarnovellen och de övriga nominerade går att höra i Sveriges Radio Play. Sök på novellen i P1. Makthavarna borde värna om ungas musikintresse och ge bättre tillgång till replokaler. Det säger 15-årige Pim Eriksson Malmsten som spelar gitarr och bas.
Nej fan, de borde ta hänsyn till att musik är ett sånt stort intresse bland ungdomar. Och jag tycker det är ett sånt bra intresse, för det är ju inte ett sätt att uttrycka sig.
Flera stora svenska artister samlas nu i ett upprop mot regeringens nedskärningar av bidrag till studieförbunden. Något förbunden beräknar kommer att påverka 20 000 ungdomars tillgång till replokaler. Pim Eriksson Malmsten repeterar idag gratis på Södergården i Stockholm. En möjlighet han säger varit avgörande.
Det har nog inte gått så bra för vårt band egentligen. Det var ganska skit.
Vad hade du gjort istället, tror du?
Jag hade nog suttit hemma och spela gitarr i min ensamhet. Eller just tv-spel eller något.
Artister som Per Gessle, Miss Li, Lars Winnebäck och E-Type vill nu sätta press på regeringen som tog beslutet om nedskärningar till studieförbunden. I en kommentar skriver utbildningsminister Johan Persson att de 4 miljarder kronor som går till folkbildningen ska ge möjligheter till en bred och levande verksamhet.
Jag hade aldrig kunnat vara den jag är idag och haft det modet att möta människor och publik om jag inte hade fått öva någonstans.
Artisten Jill Jonsson beskriver replokalen som avgörande för att hon som nykomling kunde slå igenom i Melodifestivalen 1998. Men hon lyfter också vikten att se musiker som ett yrke.
Det är som att tro att vi får mat om vi inte sår liksom i markerna. Det går liksom inte att kulturen ska kunna liksom följa tiden eller utvecklas om vi tar bort grunderna.
Musiken har gett mig väldigt mycket nya vänner.
Neo Linenjai, 14 år, spelar gitarr och sjunger med sitt band på Kultopia i Huddinge. En replokal som inte var enkel att hitta och ligger långt från där han bor.
När vi faktiskt hittade så kändes det väldigt roligt. Och liksom, det var som att vi hittade en säkerhet och att vi fick vara där och att det var uppmuntrat.
Reporter Tanja Ulriksson. nu till USA. När publiken buade åt vicepresident J.D. Vance på konserthuset Kennedy Center i Washington var det en chock för violinisten Leonidas Kavakos som stod beredd att gå på scen.
We were just behind the door, you know, like when you go out on stage. All of a sudden we started hearing these incredible voices, so screaming and so on. That was quite a shock.
Känslorna gick höga efter att Trump-administrationen sparkat stora delar av konserthusets styrelse och gett Donald Trump ordförandeskapet. Energin i rummet fick Kavakos att inledningsvis tappa lite av sin fokus och egentligen hör inte högljudda protester hemma i ett konserthus, säger han.
For me, concert halls are like a church. And in the church, of course, we never make noise.
Det är numera nästan bara i konserthus som människor kan sitta sida vid sida i tystnad, oavsett till exempel politisk hemvist, säger han. Och med risk för att det går förlorat så borde politiker inte lägga sig i dess ledarskap.
They should not have to interfere with the cultural institution. Let it do what it needs to do. Culture is there to bring people together, is not there to divide people.
Tillsammans med National Symphony Orchestra framförde han Dmitri Shostakovichs andra violinkonsert. Musik som skrevs under den kommunistiska sovjetdiktaturens förtryck, men som samtidigt håller fast vid en frihetskänsla. Och det är ett sätt att manifestera som den skrikiga samtiden kan lära av, säger Leonidas Kavakos.
We shout, we scream, but there is also other ways to protest. And Shostakovich, he shows us exactly the way.
Och ikväll framför Leonidas Kavakos Dmitri Shostakovichs andra violinkonsert tillsammans med Sveriges Radios symfoniorkester i Berwaldhallen i Stockholm. En konsert som även direkt sänds i P2. Reporter här Anton Bennebrandt och jag heter Anna-Karin Ivarsson och där är Kulturnytt slut.
Samtidigt som USA:s vicepresident J.D. Vance idag avlägger sitt omtalade besök på en amerikansk militärbas på Grönland så har landets självstyre idag fått en ny regering. Och ny regeringschef blir Jens Fredrik Nielsen från valets stora vinnare, det vill säga det socialliberala partiet Demokratit.
Jens Fredrik Nielsen.
Det var till rungande applåder som 33-årige Jens Fredrik Nielsen förklarar att det blir han som tar över som det grönländska självstyrets nya ledare. I sitt tal i samband med regeringsförklaringen sa han att vi som befolkning nu är pressade men att vi ska hålla samman, då är vi som starkast. Och ja, Donald Trumps upprepade uttalande om att USA bör ta över ön har verkligen fått grönländarna att hålla samman, åtminstone politiskt. Fyra av de fem partierna som sitter i parlamentet och som har cirka 75% av mandaten ingår i den nya breda koalitionsregeringen. Alla partierna har det gemensamt att de är skarpt kritiska mot den amerikanska presidentens uttalande om att ta över Grönland. David Rasmusson, Köpenhamn.
Och i Myanmar har 144 personer hittills bekräftats omkomna och fler än 730 är skadade efter den kraftiga jordbävningen i morse svensk tid. Och antalet befaras stiga, det uppger ledaren för landets militärjunta, skriver flera nyhetsbyråer. Och i Thailand har minst 8 personer omkommit efter att en skyskrapa kollapsade på grund av jordbävningen i Myanmar, uppger den thailändska regeringen. Sen tidigare har det rapporterats om att minst 90 människor ska vara fast i rasmassorna. Hör mer om situationen i Sydostasien efter jordbävningen i Myanmar i Studio 1 i P1, där bland annat svenska utrikesdepartementet kommer höras. Det var nyheterna från Ekot med Annika Nordin.
Där är P1, Sveriges Radio.
Många befaras döda efter jordbävningen som drabbat Thailand och Myanmar, där militärjuntan nu vädjar om hjälp.
Ja, Helena Groll och Per Bergfors Nyberg här denna eftermiddag, där förstås läget efter det kraftiga jordskalvet dominerar båda våra timmar.
Men det blir lite annat också. Vår kollega Mikael Sjödell, du finns i Ulricehamn för att diskutera en fråga som engagerar många där.
Ja, jag har precis parkerat här på den stora pendlarparkeringen i stan. Ulricehamnsborna imorgon, de ska folkomrösta om den ska få vara kvar eller ersättas av ett nytt kulturhus.
Parkeringsplats eller kulturhus, vad väljer du?
Parkeringsplats.
Varför det då?
Vi behöver någonstans att parkera. Vi har bara ICA-parkeringen som det ser ut idag.
Och blir det mer eller kanske mindre demokrati med kommunala folkomröstningar?
Ja, direkt från Ulricehamn alltså om ungefär 20 minuter. Men andra rubriker den eftermiddag som vi också hoppas hinna med.
Protesterna i Turkiet och sen så kritiken mot prinsessan Madeleines nya hudvårdslinje.
Där har ni oss. Studio 1, 2 timmar framåt.
Det är dramatiska bilder och ljud som kommer från Bangkok i Thailand i morse. Människor som flyr undan när ett höghusbygge kollapsar efter den kraftiga jordbävningen i Myanmar. Det pågår just nu ett intensivt sökande efter överlevande. För bara någon minut sedan så uppdaterade man också dödssiffran just där i Bangkok till 9 personer som ska ha dött.
Mm. Och det handlar om 7,7 på Richterskalan och där många då befaras ha dödats och skadats. Och vi sa väl här senast bekräftade siffran från Myanmar, 144 döda och över 700 skadade. Och nu under hela dagen så har vi fått höra dramatiska vittnesmål.
Mm, för bara några timmar sedan så talade vi med Teresa Wintermyr, svensk thaiboxare. Hon befinner sig i Chiang Mai och så här beskriver hon skalvet.
Jag skulle precis sätta mig ner på en stol vid matbordet för att äta min lunch. Och precis när jag satte mig så började det skaka. Men jag förstod ju först inte att det var en jordbävning, utan jag trodde att det var jag som blev jättesnurrig. Så jag försökte ställa mig upp och då liksom det skakade till, så jag nästan ramlade liksom och började vingla. Jag ropade på min man. De kom ut springande då från badrummet. Men då liksom, vi stod där och tittade på varandra och det var då vi insåg att mycket riktigt det var rummet som, kan man säga, väldigt kraftigt. Men det här var liksom som att vara på en färja när det är väldigt kraftiga vågor. Ungefär så kändes det. Så det var väldigt obehagligt och overkligt.
Vad väckte det här för tankar och känslor hos dig?
Ja, när jag insåg att det var en jordbävning så fick jag ju såklart först panik. Jag var nämligen med om den här tsunamin 2004. Jag befann mig i Thailand då, på Koh Lanta. Så jag har liksom redan gått igenom den grejen med naturkatastrof. Såklart, så fort jag liksom tänker jordbävning så tänker jag ju tsunami. Men som tur var så finns det ju inget hav i Chiang Mai. Så att, ja, det lugnade mig ju lite såklart.
Chiang Mai ligger ju då som sagt ganska nära epicentrum i Myanmar. Vad har du hört eller sett om liksom större påverkan på staden?
Det är inte så mycket höga byggnader. Det är en del kanske 4-5 våningar, sjukhus och sådant. Och sen är det liksom en massa förorter runt omkring. Sen är det ju berg runt omkring, så att det ligger ju liksom platt och väldigt öppet. Därför, även om man kände skalvet väldigt tydligt eftersom vi var ganska nära, så var det ju liksom inte så stor risk för att skyskrapor skulle rasa ner på en, så att säga, eftersom det inte fanns så mycket sånt.
Det var Teresa Wintermyr som är svensk thaiboxare som sa detta ifrån Chiang Mai. Reporter här var Studio 1:s Ingrid Kullberg-Wolf.
Mm. Och med oss nu vår Sydostasien-korrespondent Axel Kronholm. Du hörde Teresa Wintermyr här. Det var inga större skador i Chiang Mai, men läget i övrigt, hur skulle du beskriva det?
Ja, men jag tror att när det gäller Bangkok så är staden omskakad, men det är ändå ett lugn som har lagt sig nu. Det var ju väldigt dramatiska scener i staden när de här skyskraporna började gunga i skalvet. Swimmingpooler uppe på taken där vattnet skvalpade ut och regnade ner över gatan. Och det var många byggnader som evakuerades. Men nu har premiärministern sagt att den stora faran är över. Det är säkert att gå hem och vara inomhus. De värsta scenerna var ju det här höghusbygget som kollapsade, som ni nämnde. Och där är det ett antal, jag tror 5 var senaste siffran jag såg som är kritiskt skadade. Och man letar fortfarande efter livstecken i rasmassorna, så den här dödssiffran kan ju komma att stiga där.
Jag tror vi står på BBC på våra skärmar här att det handlar om över 100 som sitter fast eller som finns kvar där under rasmassorna, eller hur?
Precis.
Det kommer ju också uppgifter när det gäller Myanmar, så kommer ju uppgifter nu på eftermiddagen också om att militärjuntan där vädjar om hjälp. Hur ska man tolka det?
Ja, det är ovanligt. Historiskt så har de inte velat släppa in hjälp i den här typen av naturkatastrofer. De gjorde det i höstas när det var svåra översvämningar i landet. Då var man ganska tidig med att be om hjälp. Det kan vara en ny insikt om att man inte klarar sånt här själv. Men det kanske också säger någonting om hur allvarlig den här katastrofen är.
Jag läste något uttalande här som citerades på nyhetsbyråerna. Vilket land som helst, vilken organisation som helst fick gärna komma dit och hjälpa till. Vad tyder det på?
På allvarligheten i det hela, och att också att juntaledaren Min Aung Hlaing själv vädjar på det här sättet är ganska unikt. Mm.
Det har ju talats här om en risk för tusentals döda. Det är ju en uppgift som kommer från amerikanska myndigheter. Vad vet du om den uppgiften?
Ja, det är ju en uppskattning, får man betona, som baseras på tidigare erfarenheter och hur det här skalvet såg ut. Nu kom ju en siffra från Reuters som 144 döda. Det är, skulle jag säga, mer i linje med de siffror jag ser från lokala hjälporganisationer runt om i Myanmar i de drabbade regionerna just nu. Men det är ju fortfarande tidigt i räddningsarbetet, så det kan ju komma att stiga. Det är svårigheter att nå fram i de drabbade områdena. Så jag tror att vi får ha tålamod där, och det kommer ta tid innan vi har något bekräftat. Och så har det varit vid tidigare katastrofer i det här landet. Mm.
Axel Kronholm, alltså vår Sydostasien-korrespondent, med oss också Kristina Hjelmin, ordförande i Svenska Burma-kommittén. Vi pratar om Myanmar, storleken på den här katastrofen där. Vad vet du om läget inne i Myanmar just nu?
Ja, vi har ju under dagen varit i kontakt